Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 42. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Payman om ett stycke tyg som emellanåt väcker stora rubriker i media. Slöjan. Payman kommer från ett kurdisk familj som flydde till Sverige när hon var ungefär 7 år gammal och hon har själv valt att ta på sig slöjan i vuxen ålder. Det debatteras ju som sagt ibland om slöjan ska förbjudas och om man kan ha vissa arbeten när man bär slöja och så vidare. Men Payman berättar om vad det för henne innebär att vara svensk muslim och vad slöjan står för henne. Men hej och välkommen till Lottapodden!
Tack!
Kan inte du bara börja med att berätta, vem är du som sitter här bakom mikrofonen med mig?
Ja, jag heter Payman, jag är 36 år, statsvetare, jobbar på Migrationsverket som handläggare. Jag är en person, en väldigt glad, positiv person skulle jag vilja säga. Jag tycker om livet och älskar natur, sport. Framförallt då kampsport med thaiboxning och boxning som jag har jobbat lite ideellt med. Är också domare, internationell domare nu för tiden. Jag brinner för att jobba med olika typer av projekt med ungdomar på fritiden. Jag har gjort lite små projekt med andra och sådär. Men ja, en levnadsglad tjej, muslimsk, praktiserande svensk muslim skulle jag vilja kalla mig. Jag har mina rötter i Kurdistan, den irakiska delen. Men vi flyttade därifrån när jag var 7 år ungefär. Flyttade till Sverige och har bott här sedan dess. Uppvuxen uppe i Norrland. Men numera stockholmare.
Och vad innebär det att vara svensk muslim? Vad lägger du i det?
Ja, alltså jag kan ju säga att jag vet inte, ibland känns det som att man är någonstans i ett så här ingenmansland. För när jag åker till mitt hemland där jag är född i så kan jag känna att det är inte riktigt där jag hör hemma. Då känner jag mig helt plötsligt väldigt svensk med mina rutiner och hur min levnadsstil. Och sen här så kan jag ibland känna mig, alltså min slöja visar ju tydligt på att jag kanske inte är etnisk svensk, blond och blåögd. Men i övrigt hur jag är som person skulle jag vilja säga ändå att jag är väldigt svensk av mig. Men det som skiljer mig som svensk muslim eller från en vanlig etnisk svensk, det är väl att jag praktiserar islam. På senare år i vuxen ålder så valde jag att jag tar på mig slöja för ungefär 8 år sedan. Och det har hållit i sig, jag trivs väldigt bra med det och det är en symbol för mig som representerar kärlek och en livsstil som består av att försöka vara en bra människa, en god människa och jag tror på att islam är en vacker religion som jobbar för fred och rättvisa. Och jag bär min slöja med stolthet. Jag tycker om det. Även om det har haft sina motgångar ibland. Mm.
För det har ju varit en del skriverier i media och diskussion kring ska det förbjudas? Mm. Ska olika varianter av huvudduk eller täckt kläder som täcker var förbjudna för att det inte är förenligt med svensk kultur. Och då säger jag det lite halvironiskt, men hur ser du på den debatten?
Ja, alltså det, jag vet inte, för mig är det ju liksom, mycket handlar ju om att jag tycker det som är så vackert med Sverige och som gör att jag känner mig så himla trygg här, det är ju också det här med yttrandefrihet och religionsfrihet. Och jag förstår inte varför slöja uppfattas så provocerande. Jag förstår verkligen inte det när människor kan komma fram till mig och provoceras av det. Jag kan förstå till en viss del att media har byggt upp den här bilden av att Mellanöstern och liksom förtryckta kvinnor och sånt där. Men jag tänker ändå att vi är så pålästa idag i dagens Sverige och allmänt ute i världen att vi borde ändå grotta oss in i den debatten kanske lite mer. Varför ska det vara så konstigt att jag som är uppvuxen i Sverige som kommer från en icke-religiös familj egentligen i grund och botten, att jag väljer att ta på mig slöja och täcka min kropp, att det ska anses vara förtryck när en annan tjej väljer att klä av sig och det anses vara mer liberalt eller mer okej. Det funderar jag mycket över, liksom, att människor tänker inte att man skulle vilja gå på den banan, att det är mitt val, utan att jag liksom, då är jag inte rationell och då är jag inte, då har jag helt plötsligt inte tagit ett eget val att täcka mig på ett annat sätt och
för jag tänker att det hänger ihop med just det, alltså okunskap kring och en fördom kring då att det är lika med ett förtryck. Precis som du säger, kvinnan har inte valt det själv, utan det är någon annan, familjen eller mannen, föräldrarna, som liksom tvingar henne till det.
Men jag tänker att oavsett om man är kvinna eller man, väljer man att gå sin egen väg, klä sig på sitt eget sätt och vara sig själv i det man känner sig trygg i, oavsett om man är avklädd eller påklädd, så tycker jag ändå att det är en styrka att kunna gå sin egen väg. För att när jag tog på mig slöja för några år sedan, så det har inte varit lätt, det har inte alltid varit lätt, för det är att du alltid måste försvara en hel religion, en hel kontinent av vad andra stater tycker och tänker, och politiker och imamer. Och då tänker jag så här, men jag är en egen individ. Jag tycker om den här livsstilen. Varför måste jag hela tiden försvara för det jag ska bära? Men jag tänker ändå att det ligger en styrka i att få kunna gå sin egen väg och inte alltid tillhöra normen. Jag har aldrig velat göra det och jag kommer aldrig göra det heller. Jag tycker att man ska gå sin egen väg. Om man känner sig trygg i att gå klädd på ett visst sätt, då tycker jag att man ska få göra det. Även om det är så burka eller att du har en punkare eller du vill gå halvnaken eller vad du nu vill göra. Jag tycker det är en människas val, frihet att få kunna gå sin egen väg.
Och när du berättar nu så tänker jag att nu får jag en massa fördomar som jag slår hål på. Och det var ju därför jag ville ha det här samtalet med dig. Just utifrån det här med tvånget eller inte tvånget. För det jag hör när jag liksom lyssnar andra som pratar om, som tycker att det borde förbjudas och som tycker att det hör ihop med ett förtryck, så här rör de ju till texten i Koranen.
Men jag tänker att en religion är byggd på så mycket mer. Det är en hel vetenskap. Och slöja är sannoliken inte ett av de mest eller de viktigaste delarna. Men det handlar ju så. Jag skulle aldrig tänka att jag är bättre än dig. Även om du har en annan religion eller du lever en helt annan livsstil, så tänker inte jag. Utan jag tänker att det finns så mycket mer en människa kan göra för att vara en god människa och försöka efterleva att vara en god medborgare. Det handlar inte så mycket om att jag måste täcka mig och för att Koranen säger det, för att Gud säger det eller så, utan det är en livsstil. Jag trivs med det. Jag känner inget behov av att jag måste visa min hud för att det ska bli accepterad. Jag har ju gått runt så i nästan mer än hälften av mitt liv och jag känner inte att det är någonting jag saknar. Sen handlar islam om så mycket mer än, alltså din tro accepteras inte om du är en ond människa, om du gör andra människor ledsna eller om du begår brott eller så här. Det är liksom, det finns så mycket mer i religionen än att just slöjan. Så att jag har ju, min syster bär ju inte slöja till exempel, vi kom från samma familj. Jag kommer inte från en familj där jag känner att vi måste gå klädd på ett visst sätt.
Mm.
Så att det är jag som har avvikit liksom även från min familj och så. Mm. Trots att vi är uppvuxna som muslimer. Mm. Så att jag tycker inte att min slöja säger så mycket om jag är en bra människa eller en dålig människa.
Mm.
Det gör det faktiskt inte.
Mm. Jag tänker, du nämnde att just det här när vi pratade om svensk muslim, vad det innebär.
Mm.
Att det blir olika du beroende på om du är här eller i hemlandet.
Mm.
När du är där, hur blir det en skillnad på dig och din syster då med tanke på att du har slöja och hon inte har?
Nej, faktiskt inte. Alltså det är snarare så att man kanske tänker sig, men hur kommer det sig att du har slöja? Alltså det är inte, hon blir inte avvikande heller och det blir inte jag heller, utan det jag tycker är så passande på ett sätt där, det är att man ifrågasätter det. Alltså man ifrågasätter inte det på samma sätt som man gör här i Sverige.
Mm.
Det är så här, aha, men du har tagit på dig slöja, men i ett land som Sverige, liksom, varför? Och sen är det inte mer med det.
Mm.
Man går som inte in i detaljer på vad som har hänt eller vad, om det är något fel eller nej. Utan det gör man liksom. Jag känner väl på ett sätt så, man ser väl kvinnor, mer kvinnor som kanske liknar eller har en huvudbonad av något slag.
Mm.
Mer än vad jag ser här i Sverige.
Mm.
Och då på ett sätt så kan jag väl tycka att då passar jag in där sådär.
Just.
Men nej, jag har som inte reflekterat över att det skulle kunna vara något speciellt, en stor skillnad faktiskt. Men jag kommer inte heller från ett område där man måste gå klädd på ett visst sätt.
Mm.
Så att det är ju olika religionsgrupper och människor får väl gå klädd i stort sett hur de vill.
Mm.
Där handlar det kanske mycket mer om respekt. Att man kanske inte klär, man har inte burka eller något liknande sådana plagg heller, men man går inte heller i jättejätte, man går inte heller runt i avklätt liksom, mm. på samma sätt. Mm. Det är okej med kort, men kanske till en, man har en viss klädkod.
Mm. Och hur menar du att det hänger ihop med respekt?
Ja, men jag tror att klädsel kanske i den kulturen jag kommer att handla lite om modesty, alltså att man ska det handlar inte så mycket om, det handlar inte om att skylla sig på ett sätt att en kvinna är förtryckt, utan snarare att hon respekteras så mycket av sättet hon är klädd på. Men jag har heller aldrig upplevt att en kvinna som är mer avklädd, att man tittar ner på henne. Det är inte så, det är inte så heller. Men den uppfattningen som man kanske många gånger får i media här av att män från Mellanöstern skulle förtrycka en kvinna eller bestämma över hennes kropp. Det är inte det. Jag har aldrig känt mig så respekterad av en man där nere, så som han handlar en kvinna liksom. Mm. Han tittar liksom, hur han tittar liksom, med respekt.
Mm.
Och det tycker jag att man många gånger missar här. Liksom, att man tänker så här, men män från Mellanöstern ska vara på ett visst sätt och tvinga sina fruar eller kvinnor att klä sig på ett visst sätt. Och så att,
Ja, men absolut. Jag är ju definitivt uppväxt med den fördomen, att så är det.
Mm.
Och det är det som är så härligt, att få liksom vidga vyerna lite och få lite annan förståelse. Men jag tänker också att skillnaden kan väl mycket hänga i, jag menar, alltså kulturell kontext.
Mm.
Att kulturen har utvecklats på olika sätt. Här i Sverige har det blivit väldigt mycket mer avklätt.
Mm.
Jag tänker att det var inte så länge sedan som kvinnor här också gick rätt täckta. Så att, ja.
Men precis, och det är verkligen så, för att jag tänker, vad säger att det ena är sämre än det andra? Mm. Jag har ju en brorsdotter som är fyra, fem år, och jag tänker så, det är väl som med alla, nu har de, min bror har en pojke också, och han är likadan, han vill göra som sin syster. Så när man ser småbarn så vill de alltid gå i mammas skor eller mammas klänning eller något sånt där. Och när de ser mig så har de slöja. De tycker att det är något spännande. Och då tänker jag så här, för jag har en annan brorsdotter som var äldre och när hon växte upp då var det så här, jag vill se ut som faster och jag vill ha slöja på mig. Hon hade en period i lite tonåren där hon kände att hon ville ta på sig det för att hon tyckte att det var något fint. Och då lät vi inte henne, för vi tänkte att ja, men här i Sverige så blir det att man, då kommer folk tro att vi har tvingat henne till det. Och nu när man ser det, man tänker, men varför inte om, man, om det är ett barn som ser upp till sin mamma eller förälder. Inte för att jag förespråkar att man ska ha slöja på barn, absolut inte. För det är ingenting som säger att man måste ha det. Men jag tänker att det finns ju barn som ser upp till sina mammor och kanske vill se ut som dem också.
Ja, visst.
Och det handlar jättemycket om den kulturella kontexten man kommer ifrån. Vad man är van med att ha för kläder på sig. Så att... det är ju väldigt intressant tycker jag. Man hela tiden liksom brottas med den tanken om vad som ska vara okej och vad som inte ska vara okej.
Ja, men istället för någonstans, precis som du sa, att alla får välja själva vem de är och vad de vill ha på sig.
Ja, och jag tänker också i ett samhälle, vill man verkligen att alla ska se likadana ut? Alltså, vad skulle man få ut av det om man inte möts med olika kulturer och religioner och jag kommer ju från ett område där det är kristna jezidier och kurder, kurd som jag är då, det är både icke-troende och väldigt praktiserande, olika religions, alltså olika riktlinjer just inom islam, och vi lever så olika. Men jag tycker ändå inte att man jag vet inte, man ifrågasätter inte det på samma sätt. Det är som så här, ja, men du har din tro, du har ditt sätt att leva, vi respekterar det, vi kommer att önska dig god jul och vi hälsar på dig. Och när det är din, när det är våra högtider, våran id, då kommer de av respekt och hälsa på oss och så här. Så att, jag vet inte, ibland känns det som att även om vi går framåt här i västvärlden så har vi ändå fortfarande vissa saker som vi jobbar med som är så fundamentala. Och människors rätt att få yttra sig och klä sig som de vill och få ha den religion de vill ha. Jag kan förstå att en kvinna som kanske har burka, det kan upplevas kanske konstigt många gånger. Men jag tänker, varför vill man inte forska lite mer i det? Varför vill man inte se varför hon vill gå klädd så istället för att bara förbjuda det? Så att,
och jag funderar på om det är så att vi i Sverige har blivit allt för sekulariserade, alltså så långt ifrån religionen att vi inte riktigt kan förstå när någon faktiskt vill praktisera.
Ja, men jag tycker att bara de senaste 20 åren, det känns som att jag har en kollega till mig som är kristen till exempel, etnisk svensk, och då sa hon det, hon bara, jag har så svårt att prata om att jag är kristen. Och jag har som aldrig riktigt tänkt på det förrän jag träffade henne, för vi båda är då ändå ganska religiösa, att vi tror, och hon går till kyrkan, jag kan gå till moskén, och hon ber på sitt sätt och jag ber på mitt sätt. Men att vi i Sverige idag upplever det som att man är så bakåtsträvande om man tror på Gud. Just det här med att man kopplar inte det till något rationellt. För att är man rationell och utbildad, då ska man minsann inte kanske vara troende på samma sätt. Och det förvånar mig jättemycket, tänker jag. För en sak som jag kände att jag gjorde när jag kom ju från en muslimsk familj, men mina föräldrar är inte så praktiserande, eller kurder generellt är väl inte så praktiserande. Och det jag gjorde i vuxen ålder, det var ju att jag började läsa på. Vad är det här för tro liksom, som jag är uppvuxen med, fast jag egentligen inte vet någonting om det. Och likaså med kristendomen och sånt där. Men det är väl kanske från person till person vad man fascineras av. Jag tycker att religion är någonting väldigt intressant. Jag känner en sån fridfull känsla. En känsla av frihet. Jag tycker att det är någonting så vackert. Och den känslan förstärktes ju mer jag började praktisera islam.
Ja, men eller hur? Kunskap är det som vi behöver verkligen. Och dialog, som du sa, ställ en fråga och var nyfiken.
Ja, Absolut, jag tycker att det är jättebra. Alltså det har liksom, jag tror att vi brister jättemycket i kunskap just för att vi kanske inte frågar och vi köper rakt av det som finns i media, att man, den informationen som kommer i våra flöden, liksom att vi sållar inte bort det på samma sätt utan att man tar till sig det lite blint. Och det är jättetråkigt. För vi förlorar kunskap på det sättet och vi blir också mer fördomsfulla i de fördomar som vi kanske hade till en början förstärks också med tiden. För att man tänker att ett visst folkslag är på ett visst sätt, en viss religionsgrupp ska vara på det sättet och då skapar det ju ett samhälle som blir mer främlingsfientligt kanske.
Ja, absolut. Och jag tänker en viss del kanske kan ligga i det, precis som jag sa till dig innan vi började spela in, att jag vet inte riktigt hur jag ska närma mig frågan, för jag är så rädd att jag ska såra dig på något sätt. Istället för att helt enkelt bara vara nyfiken.
Jag tänker att det är väl bara roligt, även om du inte tror på det, men att om du är intresserad, det är klart man, jag kan ju inte svara på frågan, jag svarar ju bara frågan utifrån vad jag tror och vad jag tycker. Det står ju inte för en hel religion eller vad liksom den muslimska communityn tycker. Men jag försöker ju praktisera islam utifrån vad jag känner är bäst för mig. Och slöjan blir en symbol för mig. Jag är jättestolt över att bära det. Jag är jättestolt svensk muslim. Men jag känner också inte att det är ett sånt måste, att om jag inte mår bra med det, då tar jag av mig det. Det är ett plagg. Det är inte mer än så. Och då tänker jag så här, men varför ska jag behöva bli kritiserad för att bära det här plagget? Det är precis som du när du går upp varje morgon och ska öppna din garderob, vad ska jag ta på mig? Det är exakt samma sak för mig, fast det är ett extra plagg. Så att jag känner, även om det symboliserar någonting stort, så känner jag inte heller att jag känner ingen börda över det. Trivs jag inte med det, då kommer jag ta av mig det. Och jag tror inte att jag kommer vara mindre bra för det. Så att det är så jag försöker i alla fall se på det. Jag tror inte att Gud i så fall är så ond att han skulle tänka om du är bra utifrån vilka kläder du tar på dig. Det tror jag inte.
Men du, tack så jättemycket för att jag fick ställa lite frågor till dig.
Ja, det var så lite så.
Ett plagg som alla andra alltså, fast med stor innebörd. Jag hoppas att du precis som jag har fått lite vidare perspektiv på slöjan och vad den innebär och vad den står för. I alla fall utifrån Peymans perspektiv. Och jag håller verkligen med om att vi alla ska få ha möjlighet att klä oss som vi vill och det ena är inte bättre än det andra. Det är ett val vi gör. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottokåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottokåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 31 maj, och då får du möta Anna-Maria Stavreberg. Hon är journalist och har ett stort intresse för prepping, det vill säga hur man förbereder sig inför en samhällskris. Och just den veckan, vecka 22, så genomförs också den rikstäckande kampanjen Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? På initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med många av landets kommuner. Tanken med kampanjen är att öka kunskapen om hur du som individ påverkas av och kan förbereda dig för samhällskriser och höjd beredskap. Svenska Lottokåren och många andra frivilliga försvarsorganisationer är också med och stöttar under kampanjen på olika sätt. Och Anna-Maria ger sina bästa tips för hur du kan förbereda dig och så kommer du ha möjlighet att vara med och vinna ett exemplar av hennes bok Prepping, att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta. För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!